Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige.
Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion.
Hej, idag är det jag Vivi som är i podden och jag har med mig Camilla Hasselvret. Det här är ett avsnitt som jag hade med i min förra podd, men vi tycker det är så himla bra så vi vill ha med det här också. Camilla är bland annat utbildad hundpsykolog och hypnosterapeut.
Men idag ska vi prata om hypnos och regression som har med tidigare liv att göra.
Ja.
Hur uppstod det här intresset för hypnos?
Jag skulle väl kanske inte säga att det var ett intresse för hypnos som fick in mig på den här banan.
Nej.
Utan det var nog snarare personlig utveckling.
Okej.
Mm. Och jag ansåg att det fanns så många andra sätt att komma till rätta med mentala blockeringar än att gå på mediciner eller gå hos en samtalsterapeut. Jag trodde ju på det här med att leta lite djupare, så jag tror det var den vägen som fick in mig på hypnosen.
Ja, vad spännande. Mm. Vad är hypnos?
Ja, det är ett förändrat medvetandetillstånd kan man säga.
Ja.
Ingenting annorlunda egentligen än att man kör bil eller åker buss och har tappat 10 minuter, en kvart och inte kan minnas någonting av den vägen. Det är ett förändrat medvetandetillstånd som man kan säga liknar hypnos. Mm. Så det är ingen större skillnad mot meditationer. Sen så kan man gå djupare och man kan gå lättare. Så är det ju.
Mm. Många tänker på den här klassiska, så här, jag ser nästan så här svartvit film framför mig när någon så dinglar med en klocka. Liksom.
Ja.
Dinglar du med en klocka?
Nej, det har jag inte.
Hur går det till när du gör?
Jag ser till att klienten först och främst sitter bekvämt eller ligger bekvämt beroende på. Och sedan så pratar jag helt enkelt. Och när man försätter någon i hypnos så använder man ofta upprepningar. Till exempel man säger djupt och du går djupare. Och det sätter sig i det undermedvetna eller det omedvetna. Så att till slut så kopplar man bort det medvetna lite grann och så får man en direkt kontakt där. Mm.
Ja, det är ju så, man blir ju vägledd. Det är ju inte så där, man behöver inte ta ansvar själv utan man bara lämnar över. Och det tror jag väl har också sin grej som gör att det är lättare att släppa.
Mm, absolut. Om man kan. En del har ju lite svårare för det där. Men,
kan du märka det när du...
Ja, absolut.
Är det människor som har kontrollbehov? Är de svårare?
Yes.
De bara, du tar inte över mig.
Exakt, lite grann som jag själv. Jag har mycket kontrollbehov, men jag har ju fått jobba med det. Mm. Men har man dessutom kontrollbehov och det är obekant för en och man kanske känner en liten
rädsla
eller oro, då är det ju naturligtvis svårare. Så jag märker att när klienter kommer tillbaka andra, tredje gången, då är det mycket lättare att gå djupare snabbare.
Och då känner de förtroende för dig också. Ja. För det är ju sådär att det vet ju jag också när jag jobbar med kanaliseringar och så, att en del kan tycka att jag är inte rädd, men man kan ha underliggande rädslor som man faktiskt inte är medveten om. Att säga, oj, vad ska hända nu? Ja. Jag vet inte, jag har inte kontroll.
Absolut.
För det är ju en typ av rädsla, även om man inte uppfattar att man är rädd för det man ska göra, utan kanske till och med nyfiken.
Exakt.
Kan det vara farligt? Kan man fastna i det?
Nej, det kan man inte. Det är en skröna. Ja. Jag kommer ihåg när jag satt och tittade på tv när det bara fanns ettan och tvåan. Ja. Och så var det någon sån här stor hypnosstjärna som hade sån här jättemasshypnos på scen och så. Och då sa de alltid efter det här programmet att det var ingenting man skulle pröva hemma. Och man kunde fastna och det var en massa skrämselpropaganda. Men det stämmer inte. Det kan man inte göra. Man är fullkomligt medveten skulle jag vilja säga. Att man befinner sig just i det här rummet och i den här fåtöljen. Men att man har en pågående inre film. Ungefär som att sitta på en biograf. Du vet att du är där men du förlorar dig i handlingen i filmen.
Ja, men precis. Mm. Men kan du liksom få någon att göra vad som helst?
Nej.
Så man kan se så här när folk står på scen?
Ja, om de är med på det. Så absolut. Men om de inte är med på det, då går det inte. Så jag kan till exempel inte ta en klient och så mitt i sessionen säga till den här klienten att varje gång du hör ordet hoppa så hoppar du runt på ett ben och kacklar som en höna.
Nej.
Då skulle den här klienten öppna ögonen och säga, du, det där är inte jag med på.
Nej,
utan det är annat när man har gett sig själv tillåtelse att nu ska jag ställa upp i någonting kul här på scen eller ett radioprogram och nu bjuder jag på mig själv.
Och då kan man omedvetet ställa upp på någonting som man kanske egentligen inte skulle ha tänkt sig.
Ja, absolut.
Men kan det vara så att de känner att det här känns inte okej och då sätter stopp?
Ja, absolut. Det som går emot ens värderingar kan man säga, det fungerar inte.
Det fungerar inte. Men det skulle vara okej att stå och hoppa på ett ben och kackla.
Ja, om man är med på det från början att nu ska jag vara med på något skoj här. Kanske inte under en session där man ska jobba med mentala problem och så vidare, så då går det inte.
Men om det bara liksom är show.
Mm,
men det är ändå fascinerande tycker jag liksom, att man kan få personen att göra en sån sak. Mm, för även om det inte är mot mina värderingar så vet jag inte om jag skulle tycka det var så latt. Men då hade jag hade väl kanske Anders inte gått upp på scenen
i
sånt
läge. Nej, men exakt. Då hade inte räckt upp handen från början.
Nej. Det finns de som bara, huvudsak jag får stå på scen.
Ja, exakt. Bjuda på lite skratt.
Men det är lite fascinerande ändå.
Ja.
Men då, alltså den som då står och har en sån show, de kan ju inte vara hundra på att det kommer att lyckas då.
Nej, men jag har fått det förklarat för mig att det fungerar lite så här. Man ber om frivilliga i publiken. Säg att 20 stycken räcker upp handen. 20 stycken får komma upp. Och så gör man lite så att det är en del av showen. Lite små roliga saker. Men det är ändå lite test på hur pass villig är man att spela med i det här.
Och så går man vidare med dem som man märker responderar.
Exakt.
Självklart.
Ja, så det är så det fungerar.
För annars blir det ingen show.
Nej. Och med det sagt så är det ju absolut inte någon, det är inte tillgjort på något sätt. Utan
de bara känner av vilka som öppnar för att följa det hela. Vad bra, för det där har jag funderat över. Mm. Men nu när du säger det, låter ju jättelogiskt naturligtvis. För den som är, vad är man i den här läget? Man är ju inte lärare utan man är ju en...
Ja, vad ska man säga? En showartist nästan.
Ja, precis. Ja. Men man har ju kunskap att känna av människor naturligtvis när man jobbar med hypnos.
Absolut.
Man måste ju känna in var de befinner sig hela tiden.
Ja, absolut. Det måste man.
Vilka beteenden eller problem kan man påverka med hypnos?
Ja, jag skulle nog säga de allra flesta faktiskt. Allt ifrån att man vill sluta röka, äta mindre socker eller sluta med godis, börja motionera. Till svårare saker som sömnproblem, öka självkänsla, självförtroende.
Sömnproblem också?
Mm, jag har faktiskt haft några stycken klienter.
Men en sån här sak som om vi säger till exempel svartsjuka, som kanske har grundorsaker. För jag antar att det låg självkänsla eller att man har varit med om saker. Går det att bota bara med hypnos eller krävs det andra saker också då?
Jag skulle vilja säga att det krävs eget arbete också. Men du får den här boosten. Det blir en enorm skillnad. Jag har klienter som kommer en gång och får sån skillnad så de behöver inte gå flera gånger. Så det beror lite grann på hur mycket man är beredd att jobba och hur pass mottaglig man är. För det är också skillnad från person.
Vad är det som händer? Alltså, hur kan man bryta ett mönster? Till exempel så här, nu röker inte jag, men jag vill sluta röka. Alltså, det där är ju fascinerande. Hur kan jag förändras utav hypnos?
Jag tycker det är jättespännande också. Om du tänker i hjärnan som en dator så kan du avprogrammera och du kan stoppa in nya program. Sen är hjärnan så fantastisk så att den lär sig att känna igen, att generalisera. Så att ett beteende till exempel som rökning är ju väldigt styrt, det är ju cigaretter det handlar om. Men om du tänker sötsaker, fikabröd, så är det ju massa olika saker inom samma område, lite bredare område. Och då kan hjärnan lära sig att generalisera, så du behöver inte jobba med du behöver inte prata om Napoleonbakelser ena gången och sen fokusera på chokladbollar, utan då lär den sig att generalisera. Men det som händer skulle jag vilja säga, tidigare så jobbade man mycket med hypnos, att man förändrade synen på till exempel cigaretter nu då. Och gav klienten bilder och känslor som gjorde att man tyckte att cigaretter var äckliga. Det man har lärt sig idag och det som används mer, det är att man trycker mer på det positiva. Och det fungerar mycket bättre.
Det är som hunduppfostran.
Ja, exakt.
Säkert barn också.
Attraktionslagen också.
Precis, exakt.
Ja. Nej, men så det är häftigt tycker jag. Så man gör inte så mycket åt det här att... Man kanske skapar en bild att man inte mår så bra just när man röker och att man ser lite glåm ut, man får se sig själv utifrån. Men sen skapar man den här fantastiska frihetsbilden som
så
är
bara
fylld
du
av energi och lägger till folkets jubel och applåder. Ja, men man mår jättebra. Liksom.
Så att, det är som att jobba med affirmationer lite.
Ja,
så.
Lite grann.
Fast man går in djupare med dem.
Exakt.
Jag bara tänkte så här, jag har ju sedan i januari börjat träna väldigt mycket. Jag är ingen träningsmänniska alls, men jag insåg att men jag måste nog ha in det här i mitt liv. Och jag har en PT som jag går två dagar i veckan. Jag har bokat in henne i sommaren. Jag tänkte så här, nej, jag ska nog boka henne resten av året, för jag litar inte på mig själv. För jag vet hur lång tid det tar att ändra en vana att få det till att jag ska, jag måste gå ner och träna. För du vet, det är så lätt och så börjar man skylla på saker och ting. Så det är jättebra, jag har ju henne, hon är ju den som får mig motiverad. Och du vet, jag vill inte komma dit otränad. Så hon är ju jättebra. Men skulle man liksom kunna gå då och få hypnos för att få hjälp med att känna den här motivationen att, så att man inte tappar det. För just nu är inte mitt problem att gå och träna. Jag är ju rädd för att träna om 2 år. Det är det som är frågan. Du förstår det där. För det är så lätt att man kan komma in i någonting, men det tar så lång tid att förändra en vana så att det blir en del av ens liv. Så jag tänkte, och det är därför jag känner, det där tyckte jag var intressant, det har inte jag tänkt på. Det kanske jag skulle gå och få hypnos för att få hjälp med att få det till en vana som jag vill ha i mitt liv.
Exakt, en långsiktig vana.
Även om jag har inställt på den nu så litar jag inte på mig själv.
Nej, jag förstår det. Du får börja lita på
det. För jag vet att jag inte kan lita på mig. Jag måste vara uppmärksam. Annars är jag plötsligt så här, de här 3 sista veckorna, vad hände?
Ja, just det. Exakt. Ja, det är lätt hänt.
Och så
kommer lite semestrar emellan.
Precis. Och så börjar man skylla och sen så tappar. Och sen har det gått 3 månader så upptäcker man himlar. Det svor jag inte.
Nej, det går jättebra, så det rekommenderar jag dig att göra.
Spännande. Ja. Det måste jag testa. För det känns som att jag vill ha liksom in alla bästa förutsättningarna.
Absolut.
Men det är intressant det där, så att för att jag menar, normalt det tar ju så lång tid att ändra en vana. Och det kan hypnosen väldigt snabbt hjälpa oss med.
Absolut. Det är det som är så fantastiskt med hypnos, tycker jag.
Men det är lite som att om man tänker hjärnan så är det som att varje gång vi gör någonting så ristar vi ju. Litet svagt sådär. Ja. Och så ristar vi starkare och starkare för varje gång vi gör någonting. Och till slut har vi ju någonting som inte kan växa igen för att det har blivit så djupt. Medan känns som hypnosen går in och gör ett djupt jack på en gång.
Ja, så kan man faktiskt beskriva det. Jag tycker det var en ganska bra beskrivning.
Ja. Ja, det själv var jättebra. Ja. Nej, för jag tänkte på det, för det är ju så här något som ska nötas in normalt.
Så är det.
Man passerar lite det här jobbiga långa nötningen. Går rätt på kärnan.
Absolut. Sen finns det ju tillfällen när man får det här djupa ristandet direkt. Ja. Då är det ofta dåliga saker. Och det man egentligen gör med hypnos är att man gör samma sak men omvänt. Man gör det med bra saker.
Ja.
Så till exempel när du skaffar dig en fobi till exempel, så kan ju det vara en gång en händelse som sätter djupa spår.
Jag har fruktansvärt ormfobi och sprutfobi.
Okej. Men jag har en fobi själv också.
Vadå?
Jag är lite höjdrädd.
Vad gör du åt det då?
Ja, nu har jag bestämt att nu ska jag göra en egen inspelning till mig själv.
Du kan göra det på dig själv?
Ja, det blir inte lika effektivt som om man liksom kan följa känslan hela tiden.
Man är dålig på att hjälpa sig själv.
Ja, man är ju det. Man är ju det. Så att jag känner det löjligt. Och nu åkte jag tunnelbanan hit och så från upp Mariatorgets rulltrappa upp. Det blir rätt högt. Alltså får den här känslan att jag ska falla hela tiden. Så att, nej, jag måste ta tag i det där, känner jag.
Ja, verkligen. Ja, så man kan ge själv hypnos alltså?
Ja, det kan man göra.
Men det är bara då att man själv spelar in eller kan man sitta och vägleda sig själv också?
Det beror lite grann på vad du ska göra. Ska du jobba med hypnosen, då är det bättre att man spelar in eller går till en hypnoterapeut ännu bättre. Man ska inte hålla på och laborera riktigt själv, kan jag inte tycka. Det är inte hypnosen som är problemet, utan det är lite grann mer det här när du jobbar med bilden, att du gör det rätt.
Precis, det är kanske bättre att ha någon som ser utifrån som kan bedöma vad du behöver just då. För det kanske man inte vet innan.
Nej, exakt, det vet man inte. Nej. Man vet inte hur man ska reagera.
Nej.
Så det är väldigt viktigt. Men vill man göra en självhypnos bara för att komma ner i en djup avslappning, till exempel om man behöver sova, man kanske har mycket tankar som far omkring i huvudet. Då är det enkelt att göra en egen liten självhypnos. Och det finns en massa olika små tips och tricks som man kan använda sig av som är jättebra.
Jag har ju noll sovproblem. Man kan ju ställa mig i ett hörn så somnar jag precis överallt.
Bra.
Ja, men faktiskt, man träffar ju faktiskt på ganska många människor idag som har sömnproblem. Mm. Kan det hjälpa alla eller finns det människor där det inte kan hjälpa?
Ja, det är ju väldigt individuellt. Ja. Återigen, jag har haft väldigt bra resultat på, jag kanske haft en 5-10 stycken med sömnproblem. Haft väldigt bra resultat med de allra flesta. Mm. Det är när man märker att det finns djupare bakomliggande orsaker som är roten till det onda. Mm. Då kan man inte jobba bara med sömnproblematiken. Nej. Då måste man ju gå djupare. Va?
Och då är det ju en varningsklocka.
Exakt. Och vill man inte det då, eller det är för stort och för jobbigt problem som man kanske inte känner man vill lägga tiden på det, då är det klart, då kommer man inte så långt med sömnproblemen heller, tyvärr.
Nej. En sak slog mig faktiskt nu. Jag har en vän, hon har sömnproblem, gigantiska sömnproblem. Hon har också hudproblem som hon har klåda av.
Okej.
Och det bidrar till att hon har svårt att sova. Går det att arbeta med till exempel smärta eller klåda, sådana saker, att det går att minska genom hypnos? Att upplevelsen, så att säga, för att någonting irriterar ju säkert fortfarande.
Absolut, det kan man göra. Jag menar, smärtlindring, man använder ju hypnos som smärtlindring.
Ja, när du säger det, graviditet eller förlossningar vet jag ju att en del jobbar med.
Absolut, och tandläkare. När man är till exempel rädd för att ta bedövning och så vidare. Jag har en väninna som gick samma utbildning som mig som testade det på sig själv och gjorde självhypnos. Och hon skulle göra en rotfyllning. Aha. Jag har aldrig gjort det, men jag har hört att det gör vansinnigt ont och det räcker inte alltid med bedövning.
Nej.
Det var tandläkaren som till slut sa stopp där. Därför att han tyckte det var så obehagligt att göra det här utan bedövning. Hon använde bara hypnos som bedövning.
Vad coolt.
Ja. Men han kände sig inte bekväm, så han hann väl halvvägs in och sa, snälla, kan du ta bedövning? Så att det funkar absolut.
Mm.
Sen så kan man ju fråga sig själv, har man smärta, så är ju det alltid en signal om att någonting är fel.
Precis.
Och ta bort den vet inte jag om man kanske ska göra då, utan det kanske man ska titta på andra alternativ.
Precis. Jag vet ju att hon har jobbat mycket med det här och liksom för att vad det handlar om och så då. Men ändå få hjälp kanske att inte uppleva klådan så mycket så att hon inte får sömnproblem.
Precis.
Håller du till någonting? Jag vet att du bor ju i Sundsvall och jobbar där uppe. Är du verksam någonting i Stockholm?
Ja, ibland så kommer jag till Stockholm. Så jag har fått mycket förfrågningar faktiskt. Så jag funderar på att jag måste försöka att lägga upp en plan och komma till Stockholm kanske en gång i månaden eller något och jobba med klienter.
Mm, det låter bra. Mm. Får du se till, för då ska jag kolla med henne.
Ja,
det kanske kan
absolut
vara någonting för henne faktiskt.
Absolut.
Är det så här, när jag tänker att folk ska gå och få hypnos, då tänker man ju nästan alltid att alla går för att sluta röka eller gå ner i vikt. Är det vanligaste?
Sluta röka är väldigt ovanligt, ska jag säga.
Jag tror
jag haft en klient.
Ändå tror man att folk går för det?
Nej, det är inte så. Och med risk för att låta väldigt generaliserande nu, så är det ju olika typer av grupper som söker sig. En del naturligtvis blir lite övertalade av vänner och bekanta som är välmenande.
Men då får det inte samma effekt heller, va?
Nej, det
man
får
måste
inte
vilja.
Det. Man måste vilja lite grann själv. Och jag kan känna att kanske rökarna tillhör lite grann också mycket i den här gruppen som inte är så sugen på att testa såna här saker. Jag vet inte.
Kanske.
Lite grann så kan jag.
Sen kanske de är så mycket slav under själva beroendet så att någonstans innerst inne vill de ha kvar sin lilla stinkpinne. Och sen, även fast de intellektuellt vet att de borde sluta.
Sen tror jag att det är så här. Man har börjat röka ofta i väldigt, väldigt många år. Mm. Man har provat många gånger. Så till slut så tappar man lite hoppet. Man tänker, det kommer inte hjälpa mig.
Nej.
Och så bryr man sig inte om det.
Nej.
Men jag skulle säga att det absolut vanligaste det är att sluta med sötsaker. Fika, bröd och godis. Det är det vanligaste.
Förra sommaren så slutade jag äta socker. Alltså, jag kan ju göra det någon gång ibland. Mm. Om det är när jag blir bjuden och är borta och sådär. Jag är inte tokig så. Men framförallt det dolda sockret.
Ja.
Jag kan ju tänka så här, om jag väljer att idag ska jag äta en godispåse, då vet jag att jag äter en påse socker.
Ja.
Men det farliga är liksom, vi har ketchup, vi har senap, allt det socker som finns i halvfabrikat. Det tycker jag är det största problemet.
Ja.
Om jag äter en sockerbit så vet jag att jag äter socker. Men det luriga med allt vi inte vet, eller yoghurt eller vad det är, även om folk börjar bli lite mer insiktsfulla idag om det dolda sockret. Jag tyckte det var så intressant var när jag helt plötsligt såg möjligheten. Då var det enkelt för mig. För jag har alltid varit så där, men gud jag älskar godis. Jag kan inte sluta äta godis. Och jag älskar pasta. Så jag kan, för att jag slutade också äta vitt mjöl. Och då tänkte jag så här, men jag gillar pasta och jag kan aldrig sluta. Du vet, det här man går, nej jag kan inte för jag tycker om de här sakerna. Men så var jag förra sommaren bjuden hem till en kompis som äter LCHF.
Härligt.
Ja, och hon hade gjort en gratäng. En lasagne hade hon gjort. Ja. Fast istället för pasta så hade hon zucchini i. Och så lök vi röven till det. Och det är så sjukt, för där hände någonting med mig. Helt plötsligt så tänkte jag så här, men jag kan ju äta. Jag måste ju inte ha pasta. Och när jag förstod där att jag inte måste äta pasta utan det finns annat jag kan äta. Ja. Det var något som hände. Då gick jag hem och så sa till Anders, nu ska vi sluta äta mjöl och socker. Och så bara slängde jag allting. och han var okej, liksom. Så ketchup, vi har liksom inte. Jag hade senap på julskinkemackan på julafton. Ja. Alltså jag kan ju unna mig.
Ja,
för det är en livsstil, då måste det vara hållbart.
Ja,
då får det inte vara att man håller på att bestraffa sig.
Nej.
Men i alla fall, och det där tyckte jag var så intressant. Och det är väl lite grann också det du pratar om, det här att man måste vara där lite grann för att det ska kunna få den effekten. Och då helt plötsligt vart ju repan jättedjup i skallen.
Det förstår jag absolut.
Direkt. Ja. Så det är intressant det här, när vi är där, när det händer, då kan det gå fort.
Absolut, visst är det så. Och den här medvetenheten ökar ju också. Det är därför folk kommer. För 15 år sedan var det ingen som funderade över att jag äter för mycket socker. Möjligen att de kanske hade svårt att gå ner i vikt då.
Ja, men precis.
Men idag tänker man mer på hälsan.
Ja.
Så man har ju blivit medveten om
det här. Precis. Jo, men så känner jag också. Även om det är en bieffekt att man kan gå ner i vikt om man slutar äta socker. Om det är så att man har ätit mycket. Men så tänker jag nog mer hälsomässigt, för det skrämmer mig.
Ja, det är skrämmande.
Faktiskt, att äta sockret. Och speciellt ju äldre man blir, ju mer medveten om sin dödlighet blir man ju faktiskt.
Ja, men absolut.
Det är lite så.
Absolut.
Ja, jag läste ju också så att man kan få bättre självförtroende och just också med bättre prestation. Det där tycker jag är jätteintressant. Ja. För det är ju någonting som väldigt många människor vill ha, antingen det ena eller andra, eller kanske båda.
Ja, absolut.
Hur tar det sig uttryck?
Man jobbar egentligen på samma sätt. Du tar en situation som du har dåligt självförtroende i. Till exempel, vi säger att det handlar om att tala inför publik.
Mm.
Och så sedan så tar du den situationen och byter ut den emot ett perfekt scenario där du känner att du bara flödar av säkerhet och energi och självförtroende, och du känner den här kraften och wowet och bygger det, och så byter man bilder och ger med det känslor, så till slut så bleknar ju den här gamla kopian som du har i ditt huvud, för det sitter ju i huvudet. Den kopian av dig själv som ett darrande asplöv som stammar och inte
vet. Jag förväntar mig att få det, samma resultat som jag har fått i de bilderna jag redan har i huvudet.
Ja,
alltså.
Exakt.
Så det är så jag byter ut dem och så lurar jag mig själv och tror att det är min upplevelse bakåt också, kan man säga lite.
Hjärnan kan inte skilja på en verklig händelse och en fantasi.
Nej, så om jag skaffar mig jättebra fantasier.
Ja.
Så tycker min hjärna, shit, alltså, nu är det bara att köra.
Ja, absolut.
Men vet du vad som påminner? Nu vart jag lite sådär. För min exman, han var svensk juniormästare i lerduveskytte. Och han sa så här till mig att när han skulle gå ut och skjuta, då gick han igenom hela det scenariet innan. Och sen gick han ut och satte den.
Ja, exakt. Men så gör ju de här idrottarna. Ja. Det är ju, alltså det är målfokusering det handlar om. Målbilder, skapa dem innan. Känn tyngden av pokalen i handen. Alltså. Det är det som är grejen.
Så det är det man jobbar med egentligen. Väldigt mycket att ändra.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bilder.
Absolut. Och det som är viktigt är att det går snabbt. Mm. Därför att annars hinner hjärnan processa det här och så listar den ut det. Så att om det går snabbt, så man byter en bild mot en annan, så ska det gå väldigt fort.
Så att den blir en naturlig bild.
Ja.
För vi visualiserar ju en jäkla massa skit.
Yep.
Hur mycket katastrofer och vad som ska hända och det.
Ja, helt klart. Visst är det så. Och jag menar, alla tankar som vi har, de är ju ofta kopplade till känslor och bilder. Mm. Och om man då, som man säger idag, har ungefär 80 000 tankar per dygn, varav 95% är de här som är repeterande, så kan man ju fundera, då måste man börja fundera med, vad är det för bilder jag har egentligen?
Inte konstigt att man fastnar i gamla mönster.
Nej, exakt. Exakt. Visst är det så.
Fascinerande. Mm. Jag har aldrig tänkt på, liksom, vad är hypnos egentligen? Vad är det som händer?
Nej, det är jättespännande.
Ja.
Och det är så häftigt att sitta där också med en klient som kommer och vill ha hjälp. Och så ser man att när man är klar så strålar de på ett annat sätt. Och
men det är intressant, för det handlar ju om programmering. Mm. Alltså att vi programmerar om oss.
Ja.
Att vi får verktyg till det. För ibland, det är inte så lätt att göra själv.
Nej. Exakt. Om man till exempel tvångstankar, man måste tända, släcka lampan, kolla spisen flera gånger, det finns ju lindrigare och kraftigare, då kanske man har väldigt många olika områden. Kanske man inte behöver jobba med alla 30 eller 40 eller vad det nu skulle kunna vara, utan det kanske räcker med att man jobbar med 5-10 stycken. För sen så generaliserar hjärnan det där och liksom applicerar det på alla områden. Så det är
hjärnan är så himla bra,
när
det behövs.
Ja, exakt.
den har ju en massa ofog för sig, men den är ju väldigt välvillig mot oss.
Jag menar det.
Fungerar hypnos lika på alla? Får man liksom alltid samma resultat om man gör på samma sätt?
Nej, man får inte samma resultat. Fungerar, ja, hypnos fungerar så länge man vill.
Men finns det någonting som man skulle vilja säga till någon innan du går till hypnosen? Mm. Gör det här förarbetet med dig själv. Nej. Så kommer det att bli bra.
Nej, precis som du säger, släpp kontrollen och lita på
att
den här personen.
Att ha den inställningen att nu ska jag inte ha någon som här. Att intala sig det, jag ska inte ha någon kontroll. Nej. För jag behöver inte det just nu.
Exakt, vill du hjälpa dig själv så släpp. Ja. Det mesta i livet handlar om att släppa.
Ja.
Det är det. Man måste
släppa.
Så är det
ju faktiskt. Ja. Och ju mer krampaktig man håller fast ju.
Ja, det blir alltså. Du hamnar ju i en grop. Mm. Det är lite grann så det är. Men jag kan känna också att kanske jobba lite grann på motivationen. Om du funderar på att gå till en hypnoterapeut till exempel. Ja, men se till att du verkligen känner att nu är det dags.
Ja. Just så man har bästa förutsättningarna. Ja. Och då också veta att ja, men då går det också.
Ja, exakt.
För det är nog lätt liksom, jag kommer säkert vara den där som inte går att hypnotisera. Så skulle jag nog kanske, om det är någonting som skulle kunna vara ett hinder för mig, för att jag släpper nog gärna på kontroll för jag tycker det är spännande. Men jag skulle tänka såhär, kan man ju skjutsa på att just jag inte skulle gå att hypnotisera.
Men vet du många som säger det till mig?
Jag
tror inte det kommer funka på mig.
Men jag tror det bara för att man vill det så mycket. Så jag skulle bli så besviken. I och för sig, nu har ju jag, eftersom jag själv jobbar med regressioner sådär, så vet jag ju att det funkar för mig så där, men det skulle ju, man kan nog känna det där så gud så trist, säkert funkar det inte på mig.
Nej, men exakt. Men det gör det ju. Ja. Sen så ska jag ju villigt erkänna att visst har det varit en klient som har, vi är ju lite olika allihopa. Ja. Man ser ungefär 70% av befolkningen är visuella, ser i bilder. Mm. Och det är ofta kombination med kanske vara kinestetiska som är att man känner känslor, att man kopplar mer till känslor än bilder kanske. Och så kan man vara auditiv och höra ljud, att det är kopplat mycket till röster och så. Men jag har stött på några klienter som inte är särskilt visuella och går mer på känsla. Då får man jobba lite annorlunda och kanske jobba lite på ett annat sätt. Men det fungerar i alla fall, det gör ju.
Intressant. Mm. Det där upptäckte jag ju eftersom jag har så mediala kurser och sådär. Så upptäckte jag att det finns människor som inte kan visualisera.
Nej, exakt.
Och jag har ju ett väldigt rik fantasiliv. Ja. Och det underlättar ju när man ska utveckla sin andlighet i alla fall. När jag har växt upp så, jag menar, då var man ju så här, jag har alltid varit så här rik i fantasilivet och drömmare. Mm. Och det är ju någonting som ses som negativt. Men det upptäckte jag ju sen när jag jobbar inom andligheten, så är det ju jättebra.
Ja.
Men då när man ska jobba med kanalisering, så här vägledda meditationer och så, då är det ju svårare om man inte kan visualisera, för de bygger ju på det så att säga. Så då får man jobba med visualisera, att de ska öva på att visualisera. Ja. Men det var helt nytt. Ja, man tror ju att alla är som en själv.
Ja, man tror ju det.
Jag är väl ingen märkvärd. Alla är ju likadana som... Nej, alla är inte likadana.
Nej. Vi är väldigt individuella och olika allihopa.
Precis. Ja. Och det får man ju faktiskt aldrig glömma. För det är ju också något positivt. Men, så de kanske då hör eller känner mer alltså.
Absolut. Och då får man ju tänka på det lite grann. Jag pratar alltid med klienterna lite grann innan. Om vad de kan förvänta sig. Då kollar jag lite grann. Och kan jag säga att om du tänker tillbaka på vad du käkade till middag igår. Ser du det som en minnesbild? Eller känner du känslan, eller är det ljuden mer som... Och då får man ju lite klart för sig.
Ja, jag ser direkt en bild.
Ja, jag med.
Precis.
Men är det känsla till exempel? Ja. Då får man ju kanske ställa frågorna lite istället för att fråga vad ser du? Så kan man säga, känner du? Så man jobbar så istället då.
Okej. Ser de ingenting alls? Det där tycker jag är konstigt.
Jag upplever att man kan träna sig till det, men att det är mycket blockering.
Det är omedvetet seende på något sätt. För vi har ju hela tiden inre bilder, tycker jag. Så,
ja, jag tycker det också. Men jag tror också att man har också kanske bestämt sig. Man har satt en label på sig själv att jag kan inte se.
Nej.
Och när man börjar jobba bara med känsla, då släpper de här spärrarna. Då behöver man inte försöka och då kommer det lite.
Jag tror många inte heller vet vad är ett inre seende för någonting. Man förväntar sig att allting ska vara så himla tydligt.
Exakt. Folk tror att det ska vara som ett fotografi.
Ja,
nästan.
Men precis. Ja. Annars gills det inte.
Nej.
Men det är nog kanske lite högpresterande.
Så kan det vara.
Har du blivit hjälpt med hypnos själv på något sätt?
Ja, när jag gick utbildningen så gick jag på SSEAH-skolan för Jörgen Sundvall. Och då är det ju som ett led i att bli hypnoterapeut att du själv måste gå i hypnosanalys. Vilket innebär att Då går man mellan 8-12 gånger i analys. Jag jobbar inte så idag. Nej. Jag är utbildad inom hypnoanalys, men jag jobbar inte så. Men då jobbar man ju väldigt mycket med att gå tillbaka till barndomen och ja, helt enkelt ta reda på vad som kan ha hänt där. Som, alla har vi någonting som påverkar oss. Och jag blev väldigt, väldigt mycket bättre i min panikångest som jag hade då på den tiden. Efter min hypnoanalys. Det var liksom, det var hemskt jobbigt. Jag mådde väldigt, väldigt dåligt.
Det. Ja. Så att men det, hittar du orsaken till var den härstammade ifrån då, eller?
Ja, det gjorde vi faktiskt.
Hur lång tid tillbaka i ditt liv fick du gå då?
Ja, det var då 3-4 års åldern. Och de sista, jag vet att de sista sessionerna så var jag liksom på samma plats hela tiden. Jag hamnade på samma plats vid mitt barndomshem utanför där. Men jag förstod inte, men det kom inte förrän sista gången där hela upplösningen.
Du kände att det lättade sen?
Ja, det var som att jag flög på moln. Det var helt enormt, jag kände mig ton lättare alltså.
Vad häftigt.
Ja, det var jättehäftigt. Ja. Verkligen.
Hur många gånger brukar man behöva gå för att skapa en förändring?
Det är lite olika. Mellan 1-3 brukar jag säga. Beroende på, är det ett djupare problem? Man kanske behöver jobba mycket med självkänsla till exempel. Då hamnar man ofrånkomligt lite grann i gamla mönster och hur man har blivit påverkad tidigare. Och då behövs det också lite arbete hemma mellan sessionerna. Så då kan det behövas flera gånger. Men normalt sett för att förändra ett beteende, 1-3 gånger.
Det är ganska lite tycker jag.
Ja, det är jättelite.
Jag tänkte säga 10 tänkte jag.
Ja, nej, men det går otroligt fort. Så att det är ett fantastiskt verktyg.
Verkligen. Jag tror säkert många oroar sig att man ska börja säga saker som man kanske inte vill berätta när man under hypnos.
Ja.
Funkar det så?
Nej, men man har ett filter. Man är ju som sagt var medveten om att man sitter där. Så att det finns ingen som säger saker som de inte vill säga.
Nej.
Går man i analys som jag gjorde, det som inte jag jobbar med då, då är det viktigt att säga precis allt. Och du som också har jobbat med regressioner vet att då är det viktigt för att få igång flödet.
Precis, det är det.
Ja. Men då handlar det ju liksom inte riktigt om kanske några djupa saker i detta liv då som...
Men det blir det lättare att, alltså om jag har saker som ligger i det undermedvetna, jag är kanske medveten om det men jag liksom inte pratar om det. Finns det något med hypnotiskt som gör att det är mycket lättare att prata om det som jag normalt kanske inte pratar om?
Jo, men det gör att det blir lättare, därför att du är ju närmare dig själv, du är ju närmare till känslorna. Den här spärren, den minskar ju. Den här muren som man har.
Man släpper på flödet liksom.
Absolut. Men om du inte känner förtroende för mig, då kommer du inte säga någonting i alla fall.
Så. Är hypnotiserade människor i trans?
Ja, det beror ju lite grann på vad vi menar med trans. Det skulle man väl kunna säga. Jag upplever ju det som återigen då, som väldigt individuellt. Jag har människor som är så djupt i hypnos att när vi ska börja jobba och jag säger nu är det dags att jobba så får jag inget svar. De är där men de är inte där. Och sen har jag andra som är precis som att de bara blundar men alldeles nyss har slutit ögonen. Så trans, ja, med modifikation skulle jag vilja säga.
Men det är ingen så här farlig trans, för det låter nästan lite läskigt att hamna i trans.
Ja, men precis.
Alltså jag tycker det låter coolt i för sig.
Ja, men visst, det är jättehäftigt. Och när man har varit med om det själv så förstår man ju precis också hur det känns för klienterna.
Jag har haft kurser många år med kanalisering. Och jag hade en tjej en gång som inte ville komma tillbaka efter kanaliseringen.
Nej.
Aldrig varit med om. Enda gången hon tyckte det. Och hon bara, nej men jag vill inte komma tillbaka. Det här är så skönt. Jag fick jobba med henne för hon skulle öppna ögonen och komma tillbaka.
Oj.
Nej, men hon tyckte det var, nej hon ville inte. Hon tyckte det var så mysigt.
Ja.
Och det är ju en meditation. Ja. Så att säga. Du vet, det var nästan så jag varit svettig. Jag bara, sluta nu. Kom tillbaka.
Så förstår du.
Nej, men hon tyckte det var så härligt att vara inne i det där.
Men så säger alla egentligen som aldrig har testat det förut. Så, det är en sån häftig känsla. Och nu sa att vi skulle börja jobba, jag vill inte.
Nej, när man blir så fascinerad när någon bara säger nej.
Ja, men exakt.
Jag stannar här. Det är inte okej.
Hon är kvar här inne någonstans.
Ja, precis. Hon sitter fortfarande. Nej, men det är ju också bra som lärare att hamna i, såna, alltså, i olika typer av utmaningar. Det var verkligen att jag fick liksom börja väcka henne och ta tillbaka henne. Men hon var motsträvig. Det var lite roligt faktiskt. Ja, skrattade jag åt det efteråt.
Ja.
Men vilken häftig upplevelse hon måste ha haft.
Verkligen.
Hur känns det att bli hypnotiserad?
Lite olika. Jag har ju blivit det många gånger i utbildningen och jag kan säga att ingen gång är den andra lik. Men det är lite olika från klient till klient också. Och jag, det är egentligen, om jag ska förklara vad mina klienter säger, så är det allt ifrån, jag har aldrig känt mig så klar i huvudet. Jag har inte varit hypnotiserad. Till att jag hörde dig långt, långt borta någonstans när du pratade med mig. Och någon känner sig tung i kroppen och man kan känna att ben och armar domnar. Medan andra känner det som att de svävar. Och en del säger att det är både som jag var tung och borta men som jag svävade. Så att det finns allt egentligen.
Men det är ändå någon form av annan känsla som infinner sig.
Absolut.
Det är inte sådär, jag märkte ingen skillnad alls.
Nej, jag har väl haft någon som säger att de inte riktigt har märkt just någon skillnad.
Men då kanske det är för att man förväntar sig skillnad också.
Ja, så kan det vara. Och så kan det vara att man inte tillåter sig att gå så djupt. Man släpper inte kontrollen. Och då kan det vara värre. Men det finns hypnostecken. Så att jag ser ju om en person befinner sig i hypnos eller inte.
Ja. Så kan inte lura dig?
Nej, kan inte lura mig. Och sen är det lite kul också att jag frågar alltid efter, du bara går på känslan. Hur lång tid tycker du har gått sedan du slöt ögonen tills dess att du öppnade dem igen? Mm. Och de allra flesta, de säger en kvart, 20 minuter och så har det gått en timme.
Ja, de tappar tidsbegreppet.
De tappar det, ja. Och då blir de, men nu förstår jag att jag har varit lite borta ändå. Ja. Så det är häftigt.
Ja, vad kul. Kan man bli hypnotiserad i grupp?
Absolut.
Som en, inte som show då, utan att man går till en hel familj till exempel.
Absolut, det kan man. Sen är det så att ska man jobba då med att byta bilder, då kan man ju inte kommunicera med var och en på samma sätt, utan då får man göra en mer generell. Det är ju nästan som att lyssna på en hypnosinspelning då blir det ju.
Det är bättre egentligen individuellt.
Mycket bättre. Mycket bättre.
Tar du emot barn?
Ja, det gör jag, men inte under 8 år då. Vi har ju en lag i Sverige som säger att man får inte behandla barn under 8 år eller alternativa metoder. Så att, men jag har faktiskt inte haft något barn än. Ungdomar har jag många, men inga barn. Jag tror inte det är det första föräldrar tänker på, att använda sig av hypnos till ett barn.
Nej. Du jobbar ju också som regressionsterapeut. Kan du berätta lite vad det är för något?
Mm. Jo, då jobbar man ju med tidigare liv kan man säga. Och man kan jobba egentligen på 2 olika sätt. Jag brukar alltid fråga en klient när den kommer om de har ett syfte med att få uppleva ett tidigare liv under hypnos. Och många har det. Många har någonting i sitt nuvarande liv som de har anledning att tro att det finns orsak till i tidigare liv.
Mm.
Men väldigt många vill också bara göra den här resan av nyfikenhet.
Ja, men precis.
Mm. Och det är så häftigt att få sitta där och få vara delaktig i den här upplevelsen.
Ja.
Oftast sitter jag faktiskt med tårar i ögonen och lyssnar på det här. Det är så stort.
Många gånger upplever jag också att det kan ju komma upp ett liv som på något sätt är lite parallellt med det de lever nu. Så att man kan känna igen antingen om det är personer eller sätt att leva som kan hjälpa en att förstå det här livet.
Absolut. Jag upplever att varje gång kommer det liv till den här klienten som den bäst behöver just då.
Mm.
Det finns alltid ett budskap i det.
Ja, vi är ju aldrig riktigt klara med våra liv, om man säger så. Eller vi är klara med liven, men vi är inte klara med läxorna och lärdomarna bara för att vi går bort, utan det fortsätter ju i en slags oändlig utbildning.
Ja, så är det.
Går det till på samma sätt som när du gör en hypnos?
Ja, inledningsvis så gör det. Jag försätter klienten i hypnos.
Ja.
Så klienten är djupt avslappnad. Och sedan så för man dem tillbaka till andra sidan. Men man jobbar ju inte som jag gör när man ska ändra ett beteende. Nej. För då är det ju ett arbete hela tiden.
Mm.
Här är det ju bara att känna inåt. Att vara med i den här filmen som man ser då.
Precis. Men det är ju också som en liten vägledd meditation på något sätt.
Det kan man absolut säga.
Så man vägleder dem hela tiden i sitt tidigare liv och upplevelser.
Absolut.
Och det är spännande.
Mm.
Kan man få uppleva dödsögonblicket också?
Ja.
Och födelse?
Ja, det kan man. Jag går alltid bakåt. När man ligger och försätts i hypnos så har man ju det skönt och det finns inga krav på en. Man kan bara flyta bort och så sen så helt plötsligt ska man börja berätta. Och då kan det vara en spärr för många. Så att ofta så går jag tillbaka till ett positivt minne ifrån barndom just i det här livet då. Mm. Bara för att man ska vänja sig vid att berätta. Och sen går man bakåt och så får man kanske uppleva hur det känns att ligga i magen med sin mamma. Och så går man ytterligare bakåt och tillbaka in i det här livet. Och dödsögonblicket, det är någonting som varje klient får uppleva. För det är terapeutiskt värdefullt, helt enkelt.
Mm. Mm. Ja, det kan nog vara ett otroligt insiktsfullt ögonblick. Eller absolut. Strax innan, om vi säger så.
Absolut.
Visst är det nu, det. Där står man med summan och kardemumman.
Ja,
det var så här det blev.
Det var så här det blev, exakt.
Ja. Ja. Intressant.
Ja, det är jättespännande.
Så kan man då bearbeta saker i detta liv genom att då gå tillbaka till ett tidigare liv?
Det kan man säkert. Jag upplever ju att många har relationer som är jobbiga i det här livet och vill titta på ett tidigare liv. Och där har det faktiskt hänt ganska ofta att de har funnit orsaken till, och det, orsaken kan ligga i relationen, att den här personen också levde tillsammans med dem i tidigare liv och att de hade en lite konstig relation då.
Mm.
Och att den energin har följt med i det här livet.
Precis.
Men det kan också handla om en själv, att man kanske har svårt att acceptera eller förlåta eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det upplever jag.
Och så är det omedvetet i detta liv.
Ja, exakt.
Hur upplever man en regression, är det samma känsla som under en hypnos?
Mm, det tycker jag, absolut. Den kanske kan vara lite mer, ja vad ska jag säga, det kan vara lite svårare för en person att greppa, för att när de sitter och ska jobba med ett beteende, då säger jag, nu har du en bild här, nu ska vi jobba med den här situationen. Mm. Men helt plötsligt så ska man liksom tillbaka till ett tidigare liv och man kanske inte riktigt får, det kanske inte blir så tydligt på en gång innan man har kommit in i det.
Nej.
Och sen kan det också förstöra lite grann, man kanske har någon slags känsla av att man ska prestera, att nu måste jag se, nu måste jag uppleva någonting här.
Där kan det också vara lite jobbigt om man har svårt att se inre bilder, just när man ska tillbaka till tidigare liv.
Absolut, det är det. Jag skulle säga att det är ganska mycket svårare.
Mm.
Jag har haft några stycken som går på känsla och det fungerar absolut. Mm. Men
det är större utmaning.
Mycket större utmaning, ja. Precis.
Kan det vara så att man vaknar till efteråt, efter hypnos eller regression, och så minns man inte vad man har berättat eller vad som har hänt?
Nej, jag har i alla fall inte varit med om det. Däremot så bleknar det med tiden. Så jag spelar inte in.
Nej.
Därför att jag har lärt mig att en del klienter, när de är i en regression, så är de så långt borta och talar nästan så tyst och så otydligt så att det nästan inte hörs.
Okay.
Så att jag skriver istället. Ja. Och de anteckningarna är inte till för att de inte minns efteråt, utan efter ett halvår så kanske man inte kommer ihåg detaljer.
Nej, precis.
Utan vad jag har kvar. Mm. Nej, jag upplever att det är väldigt, väldigt verkligt. Och att personen kommer till sans, eller vad man ska kalla det, efteråt är tagen. Väldigt påverkad. Och hela världsbilden nästan kan förändras. Just också mycket på grund av dödsögonblicket och upplevelsen på andra sidan och alla de här sakerna. Då.
Det är häftigt.
Mm.
Superhäftigt. Mm. Ja, tack Camilla. Det var jättespännande att få prata om hypnos och även lite tidigare liv.
Tack så mycket.
Om du vill veta mer om Camilla Hasselvret och hennes konsultationer och utbildningar och även föreläsningar, så gå in på hemsidan attraheramera.se. Du håller ju till i Sundsvall och förhoppningsvis då framöver kanske även i Stockholm då.
Ja.
Ska du försöka?
Jajamensan, det är planen.
Yes, som ni vet där ute.
Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.
Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.
Vi önskar dig en härlig dag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.